Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. Den här säsongen handlar om pris och kvalitet och i slutändan så ska mina kunskaper jag samlar på mig sättas på prov av sommelieren Maja Samuelsson. Idag så ska vi prata om kvalitet i vin. Dagens gäst.
Christian Moberg heter jag och jobbar som vinimportör, produktansvarig på ett företag som heter Wine Affair. Jag jobbar som vinimportör sedan 2005. Jag är länken mellan vinproducenterna och den svenska marknaden.
Ska vi börja med att reda ut det här begreppet kvalitet när det kommer till vin då? Vad, för att avgöra kvaliteten på ett vin, vad är det vi tittar efter?
Så kvalitetsbegreppet är ju ganska abstrakt. Det finns tyvärr inget enkelt svar. Och det som är, gör det liksom extra komplicerat är ju att ofta kan man ju likställa kvalitet med vad, om man tycker någonting är gott eller inte.
Ja.
Och det är ju ganska individuellt. Mm. Men det finns ju ändå någon typ av ändå generell uppfattning vad kvalitet är. Och när det kommer till vin så brukar man ju ofta säga att ett vin som har hög kvalitet, alltså det första är ju att vinet ska vara korrekt. Alltså det ska vara rent.
Och det finns defekter.
Nej, då, precis. Mm. Och det finns ju tyvärr idag viner som säljs på bland annat Systembolaget, men som man skulle kunna säga är knappt korrekta. Men sen finns det personer som ändå tycker att det är värt att köpa för det är väldigt billigt till exempel.
Mm.
Men så där är det någonstans första liksom. Så, ja, vinet ska vara, i min mening, det ska vara rent och det ska finnas någon typ av fruktighet.
Mm.
Sen om man fortsätter bygga på det här så jag brukar försöka visualisera det som om man tänker att man har en palett med färger som man alltså skulle måla en tavla. Så kvalitet blir ju någonstans en, alltså om du har mycket nyanser, så att om du har ett enkelt vin, då kanske du har en eller två färger att måla den här tavlan med. Det blir kanske rött och blått till exempel. Mm. Du kan ju blanda lite, men det händer inte så mycket, du kan inte göra. Men om du har ett vin som har mycket kvalitet, då kommer du ha kanske 5 eller 10 färger att jobba med. Och då kan du också skapa en liksom mer nyanserad bild som sen då avspeglas i glaset.
Mm.
Det låter lite flummigt.
Ja, men, och jag tänker, ja, de här ingredienserna, vart kommer de ifrån? Alltså så här, om vi tar druvor, tänker jag ju direkt. Men då är det andra grejer också då som spelar in. Som så här...
Ja, nej, men alltså, det är ju så att vin görs ju på druvor. Och mycket av kvalitetsarbetet handlar om, alltså det börjar ju i vingården. Och vilket typ av arbete som så här, vinbonden eller vinbönderna gör. Och stoppar man i dålig frukt från början när man ska göra vin, ja, men då blir sällan resultatet bra. Det är lite som om du skulle göra jordgubbsaft eller jordgubbsylt. Du plockar jordgubbar, om de är jättefina och mogna, och så gör det, då kommer det smaka bra. Men om hälften av det är omoget eller om det faktiskt en del ruttna, men då blir det inte, då kommer det inte liksom resultatet bli bra. Och samma sak gäller för vin. Och man kan tro att liksom alla viner görs på perfekta druvor, men så är det absolut inte. Utan det är egentligen för att göra en selektering med de de bästa druvorna, det är väldigt kostsamt.
Mm.
Och det finns vinproducenter som har utrustning och som lägger tid. Det är alltså i princip manuellt står och väljer ut klase för klase eller druva för druva. Men en stor del av vinproduktionen sker ju då maskinellt. Och där kan man, även om maskinerna är bra idag, så kan man ju inte göra den här selekteringen. Och du kommer ju få med en del omogna druvor. Du kommer få med en del som kanske är rutt, alltså det är liksom det är inte bra kvalitet, men man gör ändå bedömningen att i det stora hela så gör inte det så mycket, och då är det viktigare att få till ett pris liksom. Alltså hålla ett pris, därför att skulle man börja manuellt plocka druva för druva, då blir det för dyrt.
Mm. Så du kan då rent teoretiskt ha, om du har en stor batch med druvor och så delar upp den på två och varsin vinproducent, man ger varsin vinproducent de här druvorna, då kan man få två helt olika viner egentligen, sett i kvalitet, eller?
Ja.
Alltså beroende på hur man tar sig an produktionsdelen så att säga.
Till viss del ska jag säga. Ja. Därför att det har att göra med att du kan göra en selektering. Men även innan du har så att säga, skördat, så finns det ju också ett jobb i vingården. Och det är ju många vinproducenter menar att det största jobbet görs i vingården.
Mm.
Och det är ju liksom under hela året. Och det handlar om hur man beskär vinrankorna. Hur man jobbar med jorden mellan vinrankorna. Om man besprutar eller inte. Alltså det finns massa olika faktorer.
Mm.
Och sen har du också med någonting som kallas för skörduttag. Alltså hur mycket plockar man ut. För att en vinranka är ganska... Den kan producera väldigt mycket frukt. Men man vet att om man låter vinrankan gå, liksom, ja, producera extremt mycket, då kommer också kvaliteten inte bli så hög. Däremot om man väljer att skära ner produktionen, och det kan man göra på olika sätt, så kommer så här, varje druva som är kvar kommer bli mer koncentrerad. Mm. Och därmed också få en högre liksom, grundkvalitet. Mm. Så att jag skulle säga att det kanske är egentligen viktigare jobb i vingården, men sen självklart under skörden, så att plocka rätt typ av druvor och inte det som är då omoget till exempel eller angripet av röta är också jätteviktigt.
Jag vill ju alltid ha ett vin som har en bra kvalitet, och jag känner så här, där du berättar här nu, det är ju superintressant. Det är också mycket research att göra inför, för att så här, säkerställa att jag får ett vin som håller rätt kvalitet. Finns det någonting jag kan titta efter om jag bara så här, ja, men jag har en vinflaska framför mig? Finns det något redan där jag kan titta efter som indikerat att här har de liksom koll på vad de sysslar med? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår, och jag skulle vilja kunna ge ett enkelt svar.
Ja.
Men det finns tyvärr inget...
Titta efter den här lilla pricken,
ja,
på etiketten.
Ja, det hade ju varit väldigt enkelt om, ja, det hade funnits ett sånt liksom, ett litet märke där man vet att det här är. Utan, och tyvärr är svaret nej, det finns inget enkelt sätt. Utan det är ju... Men jag ska säga så här, det kanske enklaste sättet är ju faktiskt att titta på priset.
Mm.
Därför att har man ett lågt pris, då är så här, chansen eller risken kanske man ska säga större att det är låg kvalitet. Därför börjar man räkna tillbaka så har ju liksom om man har ett vin för, säger vi, 59 kronor eller 69 kronor per flaska, så börjar man liksom, räknar man bort då skatt och liksom alla delar, så det som är kvar för att betala för druvorna, det är liksom väldigt, väldigt lite.
Mm.
Så att man kan liksom utgå från att troligtvis är kvaliteten på de druvorna ganska låg.
Mm.
Så att genom att betala lite extra så kommer man ju med stor sannolikhet få bättre kvalitet.
Mm.
Men, nu kommer ju då mitt men här, men det är inte säkert att det kommer vara godare. Och det är det här som gör det så komplicerat. Ja. Att det hade ju varit enkelt att säga så, ja, men istället för att köpa ett 79 kronors vin så köper jag ett 99 kronors vin. Och då vet jag att det kommer vara godare. Men här kommer ju liksom din personliga smak in.
Ja.
Och det kan ju vara så att du gillar 79 kronors vin bättre av någon anledning. Och då spelar det liksom ingen roll att ja, 99 kronors vinet är kanske högre kvalitet, men det är inte godare för dig.
Just det.
Och det här är ju det som stökar till det.
Ja.
Sen finns det ju vissa vinregioner till exempel som är kända för att ha en generellt hög kvalitet.
Mm. Som till exempel?
Ja, men jag kan, Chablis till exempel, i Frankrike, i norra Bourgogne, är en sån region som har ett högt anseende. Champagne också såklart. Men det finns ju även viner från Chablis och Champagne som är av sig låg kvalitet trots att de är ganska dyra. Men köper ett Chablis-vin då, genom att du gör det så har du liksom på något sätt, du lägger dig direkt på en kvalitetsnivå som ändå är
hög lägsta nivå.
Precis, en hög lägsta nivå är en jättebra beskrivning. Däremot skulle du köpa ett mousserande vin, ett enkelt mousserande vin från Frankrike, då är ju troligtvis kvaliteten lägre. Sen kan du fortfarande tycka att det är godare. Mm. Men kvaliteten är ändå lägre.
Mm. Du tog ju med dig ett vin här in i studion. Jag tänker, ska vi titta lite på vad det är för något? Du tog med dig Eguigal Cotteron som har nummer 2011 och det kostar ju då 139 kronor. Är det, alltså så här, det känner jag, om jag skulle se den prislappen bara, om vi tittar på det, då tänker jag så här, ja men det här är ju ett bra, vettigt vin. Är det det?
Ja, men jag tycker det. Och jag tog med det här vinet av den främsta anledningen att vi har ju kanske 400-500 viner i våran portfölj. Och vi brukar ju med jämna mellanrum prova igenom, inte alla, men ändå vi gör det som en sortimentsprovning där vi provar igenom ett stort antal viner. Och gång på gång så brukar det här vinet för mig vara liksom ett av våra mest prisvärda viner när det gäller liksom, alltså du får bäst kvalitet för pengarna. Vi har ju viner som har mycket högre kvalitet. Även producenten Gigal gör ju toppviner, men då kostar de ju jättemycket mer. Men om man bara liksom tittar nu så här, vad får du för 139 kronor? Och sen om man jämför det med andra viner i samma priskategori, så tycker jag att det här vinet alltid levererar fantastiskt bra. Mm. Och det som är häftigt är att det här vinet har ju funnits på Systembolaget sedan 1992, om jag minns rätt.
Mm.
Så att det har ju
långkörare.
Det är en långkörare, och då är det så här, varför har den överlevt? Ja, men jag skulle säga att den har en så pass konsistent och hög kvalitet bör vara en av huvudorsakerna. Så att, och den fortsätter sälja år efter år. Också får väldigt fina omdömen både i Sverige men också internationellt sett. Mm.
Och där vi inledde samtalet, där vi tittade efter då, det är ju ett, vad sa du, ett rent vin. Det finns inga defekter. Viss mån av, vad sa du, fruktighet.
Ja, men alltså en generell, eller alla unga viner ska ju ha någon typ av frukt liksom, en frukt eller bär.
Vad är ett ungt vin då? I vinvärlden, ja, är ju alltid också.
Ja, men, ja, det är precis, det är ju också relativt. Nej, men ett ungt vin skulle jag säga är från årets årgång till kanske 3-4 år ungefär. Det här är ju 2019 då, så det är 4 år. Så det, jag skulle säga att det är ungt med lite kanske begynnande mognad. Men ett äldre vin kommer ju uppvisa andra egenskaper. Men de flesta viner som dricks idag runt om i världen är ju unga.
Mm.
Så att andelen äldre mogna viner som konsumeras är ju förhållandevis ganska lite. Men att det ska vara rent, det ska vara fruktigt. Men, och sen kan man ju då tänka lite på den här paletten som jag pratade om. Mm. Att liksom känns vinet liksom endimensionellt, enkelt, eller liksom finns det en bredd?
Ja.
Och när jag doftar på det här vinet så tycker jag att det finns liksom, man kan prata om olika lager också. Mm. Det finns liksom en härlig kryddighet. Vinet är en blandning, men det kommer från södra Rhône, vilket där använder man oftast Grenache och Syrah. Mourvèdre är också vanligt sen så. Det här vinet har en ganska hög andel Syrah, vilket också ger en ganska mycket kryddighet. För Syrah är känt för att ge just kryddighet.
Mm.
Så du får mycket kryddighet, mycket bärighet. Vinet kommer från årgång 2019 som är en så här fantastisk årgång just i Råndalen. Bidrar ju också såklart till att du får extra bra kvalitet. Sen är det ju så att en bra producent kommer kunna göra bra kvalitet även dåliga år.
Ja.
Ska man understryka. Däremot kan det vara mer utmanande på olika sätt. Och jag skulle säga att idag med den kunskapen och utrustningen som finns så är det lättare att göra bra viner än det var kanske för 30-40 år sedan.
Och jag tänker så här, du provar ju en himla massa viner. Mycket mer än vad jag gör. Jag är ju någon mer allmän konsument av vin. Och du pratar om de här olika lagren. Och jag förstår vad du menar. För jag känner ju då när jag doftar och nu smakar på det här vinet att det händer ju mycket. Du nämnde endimensionellt. Det känner man ju att det här är inte endimensionellt. Det finns mycket här jag kan inte riktigt sätta fingret på. Och då tänker jag att ja, men då finns det ju något. Folk tidigare i den här podden brukar gilla att prata om komplexitet till exempel, och det läser jag lite in i det här.
Ja, men
också.
Precis. Jag brukar ibland, jag tycker komplexitet är just ett komplext ord att använda. Det är svårt. så att jag brukar försöka använda den här visualiseringen just med till exempel färgpaletten, som jag tycker är lättare att liksom se, för komplexitet känns. För mig är det väldigt abstrakt. Och jag vet att när jag har hållit vinprovningar så är det väldigt få som förstår vad det betyder. Däremot om man då försöker visualisera det här och måla en tavla med olika färger, så tycker jag att det är lättare att få en bild framför sig för vad som kan hända.
En annan sak jag har funderat lite på tal om flaskan, där vi inledde det här lite.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Det är också att den här flaskan som vi har, det är ju en klassisk vinflaska skulle jag nästan bara säga så här, rakt av klassisk sån vinkork, ner med korkskruven och korka upp. Men är det också ett tecken på kvalitet, eller finns det kvalitetsviner på lättviktsflaska med skruvkork till exempel?
En jättebra fråga och högaktuell, därför att det pågår ju en väldigt stor diskussion och liksom arbete just kring förpackningar, inte bara för vin utan generellt inom liksom många branscher, och EU har ju satt upp väldigt ambitiösa klimatmål som alla EU-länder har skrivit under, där vi ska sänka vårt klimatavtryck, och där har ju Systembolaget då tagit en väldigt aktiv roll där man har satt upp väldigt tydliga mål att man ska sänka sitt klimatavtryck, och det ska göras genom att man övergår till mer lättvikt glas, men också andra förpackningar såsom tetra, burk, PET-flaskor. Bag-in-box är ju inte ett nytt påhitt, det har ju funnits länge, men att bag-in-box fortsatt så ska vara en stor del. Här skulle jag kanske vill jag ta upp tetran som en intressant.
Det skriker ju inte kvalitet.
Nej, men det är därför jag vill ta upp tetran. Därför att vin på tetra har ju funnits ganska länge. Jag har inte varit något jättestort sortiment. De flesta vinerna så här historiskt var på en liters tetror. Jag tror Åkesson var ju en av de första att liksom leverera vin på tetra och gör det fortfarande. Jag tror det fanns Åkessons vita och röda, men det har funnits några andra. Mm. Säljer bra och fortsätter sälja bra, och det finns en kundgrupp som gillar den här typen. Alltså de vill ha ett enkelt prisat vin. Men sen, ska jag säga, för kanske 2 år sedan ungefär, då bestämde Systembolaget att nej, men vi ska försöka höja statusen på tetra. Mm. Som i många ögon är inte en så här supersexy förpackning. Och det har man då gjort genom att man började med att i butik placera ut tetrorna tillsammans med flaskor. Förut stod de liksom separat.
Ja.
Sen har man minskat så här, volymen. Så istället för en liter så tog man 75 centiliter för att få en så här, jämförande storlek. Och sen har man börjat fråga efter viner, alltså så här, kvalitetsviner på tetra. Så att de senaste 2 åren har det lanserats ett antal olika viner från olika regioner på tetra i ett högre prisläge.
Mm.
Och när jag säger högre prisläge så är det så om normalt kanske en enligt tetra har kostat 59 till exempel. Och nu kostar då en del av de här, men nu ska jag använda ordet premiumtetror, kanske 89.
Mm.
Och det har faktiskt lanserats Chablis på tetra. Som jag tror, nu minns jag inte pris, men jag tror den var uppe på kanske 129-139. Mm. Så man har gjort en del så här försök att liksom visa konsumenten att men man kan ha kvalitetsvin på tetra. Mm.
För det gör ingenting mot vinet.
Nej, alltså det är ju inte, tetra är ju inte en förpackning som är gjord för liksom lagring. Utan det ska ju konsumeras inom, ja, jag skulle säga kanske max 1 år.
Mm.
De flesta vinerna konsumeras inom ett år. Jag har hört någon siffra att jag kommer inte ihåg exakt vad procenten var, men att av viner som köps på Systembolaget är en alltså stor majoritet som dricks upp inom 24 timmar.
Okay.
Så att andelen vin som sparas och lagras är ganska liten. För att komma tillbaka till tetran, så att idag finns det, och det kommer komma ännu fler så här premium tetror.
Mm.
Men nu kommer utmaningen att konsumenten är ju inte riktigt redo än. Vi lanserade ett vitt vin på tetra i mars, och vi ser ju att den säljer, men det är inte så att den flyger inte.
Nej.
Av hyllorna.
Nej.
Vilket var någonting vi har räknat med, men där har ju någonstans, tror jag, Systembolaget också känt att ja, men någon måste vara först. Och Systembolaget gillar att bryta ny mark och visa att vi får se.
Mm.
Om några år kanske det ser annorlunda ut, men idag är det inte, alltså försäljningen av så här premiumtetra är fortfarande ganska, ganska blygsam.
Mm. Och det här är något som vad sa du, EU, den EU-standard, eller att så här, det EU-direktiv, så det är inte bara Sverige som står inför det. Jag tänker det så här, vad säger de i södra Ron, att de buteljerar upp på tetra? Min fördom är att de säger nej, det ska vi inte göra.
Det finns en stark skepsism till alternativa förpackningar, speciellt i Frankrike. Jag läste nyligen om att EU håller på just att ta fram ett direktiv kring förpackningar, alltså som ska gälla generellt förpackningar om livsmedel. Det var faktiskt en artikel, tror faktiskt Aftonbladet nyligen, om just att hur det kan påverka Systembolaget. Och direktivet kommer ju, om det kommer i lås, innebär att man ska ha en viss andel så här, återbrukbara förpackningar. En gång i tiden hade vi ju då turglas i Sverige. Det var ju på den tiden när Vin och Sprit buteljerade det mesta. Så att man tog hit vinerna i bulk.
Ja.
Och så buteljerades det på Vin och Spritfabriker, och sen kunde man liksom lämna tillbaka flaskorna och så diskades de och så användes de igen. Då har vi ju som inte returglas på vin. Det finns extremt många olika flasktyper. Men vi kanske kommer tillbaka till det. Börjar EU ställa krav så kan det absolut bli så. Det kommer ju ytterligare ett spännande EU-direktiv som blir aktivt nu i december, som kommer kräva att alla viner som säljs inom EU måste ha en ingrediensförteckning.
På etiketten?
Ja, liksom. Och då har man gjort så att du får skriva ut det på etiketten, men du kan också ha en QR-kod som länkar till en sida.
Mm.
Men det är också en del i att liksom skapa transparens och som vad innehåller produkten.
Och också kanske lite enklare att guida en i kvalitetssäkring. Ja. Att skanna en sån QR-kod och titta, ja, men vad har vi här i?
Precis. Sen är det fortfarande svårt att göra en bedömning. Alltså, såklart. Så här, vad har man, vinet innehåller ja, någonting liksom. Mm. Är det bra eller dåligt? Mm. den bedömningen är ofta svår att göra.
Ja. Men, finns det någon sån red flag? Alltså så här, bara, oj, det här vet jag inte.
Nej, det skulle jag inte säga. Det finns ju, så här, det finns ju en mängd så här, tillsatser som är tillåtna. Precis som i livsmedelsproduktion. Om du tittar på en skinkförpackning eller ost eller så här, då kommer det finnas ett antal olika saker som är tillsatta. Och det är ju liksom tillåtet.
Mm.
Sen finns ju en debatt om just tillsatser och hur mycket ska man ha och inte. Men alltså generellt så innehåller ju bra viner inte liksom enormt mycket tillsatser. Alltså det är ju druvor som pressas, man tillsätter jäst. Svavel används ju i de flesta fallen för att svavel används för att skydda vinet. Naturviner då är ju sådana som inte har så extremt lite eller i princip inga tillsatser då. Men de vanliga vinerna har ju ofta tillsatser, men det är ju inte så att det är inte så att vinproducenten medvetet vill trycka i massa tillsatser bara för att det är kul liksom. Utan jag skulle säga att en kvalitetsproducent kommer ju ändå vilja hålla nere antalet tillsatser för att spegla liksom jordmånen och druvans karaktär.
Jag tycker det är lite intressant det här. Den här vinet som vi har i studion, det är från 2019. Och just ålder på ett vin, och det finns den här föreställningen om att så här, det åldras som ett fint vin. Alltså det finns någon positivitet kring ett äldre vin, och ju äldre det är desto bättre är det. Är ålder på ett vin alltid likställt med kvalitet? Eller gäller det bara så här vissa viner eller vissa typer av viner?
Enkla svaret är nej.
Mm. Check.
Ja, men för att liksom bre ut det svaret lite grann, så är det så att om vi tänker bort tetra och box, och, alltså förpackningar som inte klarar lagring. Alltså, och då, till dem räknar jag PET, burk, alltså allt utan glas. Det är förpackningar som är gjorda för konsumtion inom 6-12 månader. Men om vi tar viner i glas, så är det så att de flesta viner i glasförpackningar kommer klara att lagras 1-3 år. Många viner kommer kanske till och med bli lite godare och bättre om de lagras i 2-4 år, kanske 5 år.
Mm.
När man börjar komma upp längre upp i åldern då, kanske upp mot 10-15 år, för att ett vin ska kunna klara hålla så länge, då måste det finnas kvalitet.
Mm.
För att annars kommer inte vinet hålla. Så att ett enkelt 69 kronors vin, det är inte tillverkat för att hålla, det är tillverkat för att det ska drickas ungt och liksom uppskattas ungt. Det här vinet som vi har, den här Côte d'Oron från Gigal, den har den typen av kvalitet som så den skulle klara att lagras kanske 10-15 år. Vi har haft provningar där vi har provat just de här vinerna med äldre årgångar, och det håller fantastiskt bra.
Mm.
Men skulle du köpa en enkel Côte d'Oron för kanske då 79 kronor, då är sannolikheten att den håller 10-15 år är mindre. Mm. Kan göra det, men det är inte lika troligt.
Mm.
Men så kommer vi till det här männet igen. Men det är inte säkert att det blir godare. Och det är det här som återigen komplicerar. Därför att bara för att du lagrar ett vin, så kanske du som konsument inte tycker att det är godare.
Exakt, det blir inte dåligt, men det blir annorlunda.
Ja. Mm. Och hur ska man då veta om man tycker det är godare? Ja, det enda sättet är ju att prova.
Mm.
Får man chansen att prova moget vin, antingen genom att man själv lagrar, men också att man kan gå på provningar. Vi arrangerar ju mycket provningar genom vår vinklubb, där vi ofta har med äldre årgångar.
Mm.
Och det är ju många andra som gör det. Och genom att prova äldre viner, så kommer man ju få en känsla för vad man själv gillar. Och ofta när jag har hållit vinprovningar och har med äldre viner, så är det ganska delat läger. Det är inte alls alla som tycker att det äldsta vinet är godast.
Mm.
En del tycker att det smakar konstigt eller det liksom, ja, det, jag känner inte igen det. De är ovana.
Mm.
Så för dem blir liksom en liten så, ja, men okej, jag gillar uppenbarligen inte, eller jag är för ovan att dricka mogna viner. Då gillar de det yngre.
Mm.
Och det är inget fel med det.
Verkligen inte. Som sagt, tyck och smak i slutändan någonstans, där hamnar man ju alltid. Men jag tänker, ska vi summera upp lite då där vi har pratat om så här, vad vi ska vara uppmärksamma på. Då har vi ju pratat om pris. Jag tyckte den här räkna bakåt, det är ett jättebra knep. Vad hade vi mer? Titta, dofta och smaka efter paletten.
Ja, dofta, smaka rent, fruktigt, och sen att försöka visualisera någon typ av liksom palett, att, mm, ja, men känns det liksom endimensionellt eller känns det som att det finns flera lager, liksom, mm, fler färger.
Tänk så på den här tavlan nu som, ja, lyssnar. Mm. Och som jag tycker är lite kul och spännande, att det kan komma på Tetra också.
Ja, och man kan våga prova. Det värsta som kan hända är att man inte tycker att det är så gott och, så. Eller så dricker man upp den då, eller så
använder man det i grytan, ja, eller vad som helst.
Precis, men att, man kan våga prova.
Mm.
Och det kommer ju komma mycket vin på burk också. Framöver Systembolaget kommer storsatsa på vin på burk. Och att våga prova,
mm,
och se vad det är för någonting.
Jag har en sista fråga som jag tänker jag ska ta också. Jag tycker det alltid är spännande, och det går ju alltid trender inom vin på ett eller annat sätt. Men finns det så här, ser du någon trend just nu när det kommer till så här kvalitetsviner? Det kan vara druvor eller regioner som är extra populära, eller finns det något sånt man kan titta?
Ja, alltså det finns ju vad som är trendigt och populärt i vinbranschen, det ändras ju hela tiden.
Mm.
Sen behöver det inte vara så mycket kopplat till kvalitet, som ju har varit lite dagens ämne, men det vi har sett har ju sett att de senaste åren har ju Piemonte från norra Italien varit väldigt hett. Och Barolo, som är ett område i Piemonte, har ju blivit super populärt. Och det som är intressant är ju, om man tittar historiskt, så går man tillbaka till 100 år, så var inte alls Barolo särskilt hett. Det var jättesvårt att sälja Barolo.
Mm.
Det var liksom inte det som konsumenten ville ha. Men idag då, ungefär 100 år senare, så är det superhett. Producenterna kan ta jättemycket betalt.
Mm.
Och det är som, ja, men det skrivs jättemycket, och det är liksom folk samlar på det. Och det så att det går upp och ner. Och om man tar bara kanske 10-15 år tillbaka, så, eller 10 år kanske, så var ju Sydafrika superpopulärt, mm, i Sverige. Men idag är det lite svalare. Varför? Ja, det är trender, det är ju olika saker. Men vi ser ju att, jag ska säga att generellt så Europa har väl varit lite hetare nu än utanför Europa. Spanien, Frankrike, Italien, fortsatt, de tre länderna går ju väldigt starkt, mm, även Tyskland. Medan då vinregioner som Australien, Sydamerika och Sydafrika har haft det lite tuffare, ser vi. Och det ser man tydligt när man tittar på försäljningssiffrorna på Systembolaget, på hur olika vinländer säljer.
Bra, Christian Moberg, stort tack för att du var med i Vinguidens podd idag.
Ja, jättekul att få komma här.
Mm, tack. Det var allt för idag. Nästa vecka ska vi prata om etiketter och flaskor med Anders Meldén. Det finns två saker man nästan alltid hittar på en vinflaska. Det är antingen ett hus eller ett djur.
Ett husdjur kanske.
Ett husdjur, exakt. Det blir nästa grej.
Ja.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Fina mamma, kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.